Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå, hallå. Och välkommen till NHL-podcasten med Jonathan, Onskan, Mowgli, Bamse. Vad har vi mer? Bambi. Ekeliv.
Ja.
Från Örby i Stockholm och mig då, Per Bjurman i New York.
Per Lion Bjurman.
Ja, just det. Lion, om ni så vill. Det finns några till smeklam, men de hoppar vi över just nu. Ja. Och här ska vi spela in nu avsnitt nummer 188, hävdar du som håller reda på kronologin.
Ja.
Jaha, och allt är bra med dig?
Jo, tack. Det har varit en ganska bra vecka. Jag har varit uppe de flesta nätterna och kikat länge. Långt, nu när det är ju sommartid också. Det är ju sommartid, fantastiskt.
Ja, så alltså vi har sommartid här i USA.
Ja, exakt.
Så får ni en timme till godo. Och matcherna som börjar 19 börjar istället på midnatt då istället för 01 för er del.
Exakt, precis det är rätt påpekande. För att nu vill man ju helt plötsligt att det inte ska bli sommartid i Sverige.
Nej,
det är ju bara, det här är väldigt praktiskt att vi får en timme gratis här vid nattugglor.
Ja, men det är bara i 2 veckor som det är så här. Sen sista söndagen i mars går ju ni också över.
Ja, exakt. Vilket ju har sina fördelar också. Men just NHL-mässigt så är det ju lite tungt att behöva tappa en timme igen. Men man jublar lite de här veckorna. Så här i mars också när det verkligen börjar stå på saker på spel.
Ja, jag jublar ju också. För jag får en extra timme på nätterna när jag ska skriva referat och lämna till morgonredaktören. Den är värd mycket.
Ja, precis. För annars börjar Emilia eller Hampus eller någon, vem som nu jobbar på morgonen gnälla lite grann här. Nu vill de ha texter liksom när de är hungriga och kommer in på morgonen där och hör oss till Bjure.
De kommer 05.30 svensk tid och då är det alltså 23.30 här. Då ska det finnas texter.
Ja, precis. Om ni inte levererar då blir de lite, då börjar de gnälla lite.
Då blir de gramse.
Ja, precis. Det...
Lion får själv. Men nu är det helt lugnt.
Ja, nu har du en timme till. Bra. Bra. Och förra veckan då var du ju i Nashville.
Ja, när vi spelade in det senaste avsnittet så satt jag på ett ljuvligt hotell i Music City. Och ja, nu är jag hemma igen. Och jag blev kvar där en hel vecka. Det var lite längre än det var tänkt. Men det är svårt att lämna Nashville. Det är en sån fantastisk happening till stad.
Det är nästan som du skulle kunna flytta dit, känns det så.
Ja, det börjar kännas så.
Det blir allt oftare du besöker. Alltså för sig, det var ju ett tag sedan senast, men ändå. Du hyllar ju den stället så enormt.
Ja, det är ju väldigt, det är både roligt och berikande och det är så själfullt och allt som jag är intresserad av finns ju där. Men ja, jag var ju, nu har jag åkt tillbaka till New York och det är inte så dumt här heller. Så vi ska inte klaga
Nej.
I onödan. Men vad man kan klaga lite på då är möjligen att vi fick inte se riktigt så bra matcher som vi hade hoppats på. Dallas och Anaheim hade man ju enormt höga förväntningar på när de kom till Bridgestone Arena. Det har varit sådär faktiskt. New Jersey var bättre till helgen. Det var ju faktiskt riktigt spännande. New Jersey gjorde det väldigt bra. Men det var ändå ingenting mot det som utspelades i samma arena igår tisdag. När Winnipeg då kom till stan och gick upp mot Predators i en match som hade på förhand framställts som kanske hela vinterns största happening.
Ja, grundseriens liksom hittills crescendo nästan.
Ja, det var ettan mot tvåan i Central och båda har varit mycket, mycket heta på slutet. Och den inledningen på den matchen, den var ju inte så jämn då precis, men Nashvilles urladdning i första perioden var ju något av det mest häpnadsväckande jag har sett i alla fall. Satan så de körde.
Ja, det var ju lite av ett statement får man säga från Nashville efter allt uppsnack så här. Och nu när de faktiskt inte vilar någon spelare direkt utan de slängde in Turris igen och det var Josie och det var järnkruk och så där. De har ju faktiskt vilat lite spelare på slutet.
Ja, de ställde över Hartnell. Och det är helt enkelt trångt om platserna där.
Ja, precis. De har nästan lite, de har ju för många spelare, tänker jag. Så som vi var inne på förra veckan, de ska försöka få in en elit 12 annan och grejer där också. Men nu
känns det konkurrens om platserna.
Ja. Ja, men alltså ja. Och då de kliver i alla fall ut och det står 13-0 i skott ett tag liksom. Och 24 skott i första perioden av Nashville och 3-0 i mål och 2 mål, ja, i nummer 1 underläge.
Ja, ja, vänta nu. Nu tar vi det ur ordning här. Efter 11 minuter stod det alltså 23 i skott. Oj. Och det var inte på 5 år har något lag i NHL avlossat så många skott på så kort tid.
Ja, det var så pass till och med. Ja,
ja. Det var ju faktiskt som, det påminner om det som Bruce Galov sa i Vancouver, att om Kanada. De påminner om galna gorillor som precis hade släppts ut ur en bur.
Ja.
Nashville. Och jag pratade med Philip Forsberg efteråt, han sa ju det också. De var ju extremt laddade. Dels visste de att Winnipeg hade spelat kvällen innan och kanske var lite tagna fortfarande. De hade en stor match mot Washington.
Exakt.
Men också att just att det var så stor match. De beskrev det som en 4-poängsmatch. Det hade skilt 4 poäng bara i toppen. Nu skiljer det 8 istället.
Det var nästan lite stött, liksom avgörande stöten eller på att säga, i den divisionen. Liksom.
Ja, det hade kunnat stått otroligt mycket mer faktiskt än bara 3-0. Men det var ju som du nämnde där i förbegående, så var det lite konstigt. De gjorde alltså 2 mål i samma numerära underläge inom loppet av 34 sekunder. Det ser man ju nästan aldrig.
Nej, precis. Och liksom när Winnipeg skulle svara med att Patrick Laine skulle stå i sitt kontor och kvittera, så blir det istället 0-3 liksom på några sekunder, som du säger. Så det, ja, bara, det var också lite markering från Nashville liksom, att det är vi som är the team to beat. Du skickade ju en massa provocerande sms till mig som jag knappt svarar på när, om att Nashville är bästa laget i ligan och Tampa. Ja, då, ja. Men vad ska man säga? Det är ju ett superlag.
Det var ett statement. Ja. Det var ett statement. Och ja, jag tycker att det visade att just nu så är Nashville verkligen bäst i ligan. Och det ser man ju nästan på pappret nu också när Poile har fått ihop det så här fantastiskt bra. Ja. Med det djup de har och de spetsar de har och liksom hela kompositionen. Det betyder inte att de vinner. Så det vet man ju sedan länge att det måste fortfarande funka i rätt ögonblick.
Exakt, och det kan dyka upp någon skada helt plötsligt här och där som ställer till det. Liksom.
Alltså. Ja, och de har en helt annan press på sig än vad de hade i fjol till exempel. Då kom de in som 8:e lag. Nu kanske de vinner President's Trophy och det har ju varit en förbannelse för många genom åren.
Precis, och förra året var det ju Chicago som hade all press på sig mot Nashville i första serien. De hade ju vunnit Western Conference och åker ut med 0-4 matcher. Så att man vet ju vad press kan göra på ett lag.
Ja, men å andra sidan, det laget såg ju inte så bra ut som tabellen antydde.
Nej, alltså. det här Nashville-laget jämfört med fjolårets Chicago-lag till exempel. Här hittar man ju ingen svaghet egentligen. Man hittar djup, man hittar spets, man hittar en backsida som är bäst i NHL och man hittar en Pekka Pinne i Vessina form liksom, så att.
Ja, faktiskt. Det ska inte förglömmas. Det var en ett viktigt påpekande som från ursprungligen kom från Jarko då, att gårdagskvällen kanske var den kvällen när Pekka avgjorde Vessina-racet mot Vasilevski. För att Vasilevski släppte in 7 mål mot 8, va? Några otroligt konstiga skitmål förvisso. Men Pekka Pinne har ju varit helt omutlig här på slutet.
Ja, exakt. Verkligen. Och jag kan ju återigen understryka en statistik som han har byggt på sen förra veckan vi spelade in, när jag konstaterade liksom bara sen årsskiftet hur suveräna siffrorna är. Han är ju överlägsen igen väl sen dess. Har ju varit extremt bra 2018 alltså.
Ja.
Och jag skulle nog säga att han är definitivt förbi Vasilevski nu i alla fall. Nu känns det som att han kommer få det här priset då, om han bara rider ut sista veckan här.
Ja, och såg jag till NHL.com och Filip sa till mig att de är väldigt måna om att vinna President's Trophy, de vill det. Filip sa, ja, om man ser till fjolåret, om vi hade haft hemmaplansfördel hela slutspelet igenom, då vet man inte vad som hade hänt, så det vill vi gärna ha nu.
Ja. Alltså,
för de är ju extremt starka hemma också, då ska man ju komma ihåg med sin jävla fantastiska publik. Det är enorma energi som är i ladan på Broadway.
Ja, precis. Alltså, om man är väldigt cynisk så har man ju minnesbild av att Pittsburgh firade sin Stanley Cup-seger i Bridgestone. Men generellt sett, om man blickar tillbaka på det här slutspelet, så var det ju bara en enda stor gult segertåg där i Nashville.
Ja.
Så det var ju hopplöst att komma dit.
Ja.
Så, och generellt sett tycker jag att det har varit det senaste åren. Alltså, att de har varit extremt hemmastarka där, Nashville. Så att det är klart att kan de garantera sig hemmaplansfördel hela vägen till Stanley Cup, då är det klart att det är en fördel för dem.
Ja, det ska de såklart gå för. Men vi vet ju att det ibland har det sett ut som det är en förbannelse med President's Trophy.
Ja, jag kommer knappt ihåg senast ett lag vann Stanley Cup som vann.
Jo, men det kollade jag faktiskt igår. Chicago 2015 faktiskt. Ja. Men dessförinnan var det Detroit 2008.
Ja, det var så sent som 2015 alltså, när Chicago vann. Ja, det är ju,
men det är många som åker i kvarten. Det är ju,
Washington.
Washington, ja. Ja. Ja, just det. Tampa har väl inte vunnit serien, eller Stanley Cup heller, vad jag vet, sedan 2004. Ja.
Ja. Vi går vidare.
Men du, vi måste ändå nämna Winnipeg också då. Som, ja, det var back-to-back för dem. Och framförallt måste vi igen nämna Patrick Laine.
Han är ständigt aktuell nu.
Ja, han har gjort poäng i 13 matcher i rad och han har ju vräkt in mål på slutet. Det bara fortsätter ju. Han är helt sensationell.
Ja.
Och det går ju då att koppla till hans stora idol är ju faktiskt Alex Ovechkin då, sägs det. Och i måndags möttes ju de. Ja. Det var Washington, Winnipeg, de enda två spelarna som har sprängt 40-vallen och stod på 40 var då. Laine och Ovechkin. Om man tänkte det skulle bli deras stora showdown. Men Ovi star ju den showen då genom att göra två och därmed sprängde han 600 vallen all together då. Ja. Och blev den blott fjärde i historien efter Gretzky, Lemieux och Brett Hull att nå 600 innan tusende matchen.
Ja,
det är hans 990:e. Och han blev den 20:e allt som har gjort minst 600. Det är fantastiskt.
Ja, precis. Vi körde ju ett svep kring dessa två redan förra veckan, men det känns som att vi ofrånkomligt kommer in på dem nu också när Laine bara fortsätter ösa in mål och så den här liksom, ja, milstolpen då får Ovechkin 600 mål.
Ja.
Det är svårt att snacka bort. Jag fick lite skit här efter senaste avsnittet när jag gnällde lite på, jag försökte jämföra eror så här och försökte lyfta fram hur bra Ovechkin har varit. Alltså sett till vilken era han spelar i och att han kanske är den bästa målskytten genom tiderna.
Ja.
Och för att jag kanske var lite för hård mot hur situationen såg ut för Gretzky och gänget på 80-talet till exempel. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt, alltså, om man kollar bara på, om man ska dra ett historiskt perspektiv, hur stort det är från Ovechkins sida. Hans målsnitt ligger alltså på 0,6 mål per match, lite drygt.
Ja.
Och det är inte, alltså det är bara ett fåtal, 4-5 spelare genom tiderna som har bättre målsnitt. Och då räknar man in alla eror ändå. Det är Lemieux, Mike Bosse förstås. Men han har bättre målsnitt än till exempel Gretzky. Han har bättre målsnitt än Maurice Richard Richard som ju målpriset är uppdöpt efter. Han har bättre målsnitt än Brett Hull som ju liksom många tycker är liksom urtypen av sniper i NHL liksom. Så att, alltså, att ha gjort det här i den här delen av hockeyhistorien är liksom, jag tycker det är svårmatchat.
Ja, ja, det är verkligen helt enormt. Men jag kom av mig nu, ursäkta, jag fick ett mail som jag var tvungen att svara på. Men för att koppla det till Laine då, så är det ändå intressant för att vår vän Barry Trotz, Capitals coach, han sa ju då att om det finns någon aktiv nu Ove är fortfarande kung, fick han ju understryka då, men om det är någon nu aktiv som ska kunna göra om den här bedriften och nå 600 lika snabbt, så är det ju faktiskt just Laine. Han är samma slags naturliga målskytt.
Ja, så är det. Och det har skrivits mycket, jämförts mycket med de här två just de här veckorna. Liksom när de båda varit så superhjärta, framförallt Laine liksom, när han har kommit till kappa över till och med i målracet just nästa säsongen. Och jag håller väl, alltså, vi pratade ju om hans skott förra veckan, hur extremt bra det är, alltså Laines.
Ja.
Alltså att liksom en sån som Stastny, de första orden han fick från Blake Wheeler var att stå inte i vägen för Laine. Liksom när han skjuter, skym inte för att du skadar dig. Liksom.
Ja.
Och Henke Lundqvist och flera målaktare andra som pratar om att de hinner inte reagera. Men det är bara att titta på liksom hur, vartifrån de gör sina mål. Och Laine, det som är så sjukt med Laine är att han gör ju extremt många av sina mål långt utifrån. Alltså, båda har ju sitt kontor vid den vänstra tekniska cirkeln i powerplay. Men generellt sett så gör Laine sina mål alltså långt utifrån average, vad liksom de flesta gör sina mål ifrån. Även Ovechkin. Så att, alltså, det är det som är så speciellt med Laine. Att han behöver inte skymning, han behöver inte skjuta direktskott. Han behöver inte liksom olika premisser för att majoriteten av hans skott ska gå mål. Utan han kan skjuta lite vad som helst ifrån och det blir ändå mål för att han har så bra skott.
Ja, nej, det liknar ingenting.
Nej, jag tycker faktiskt inte att det liknar någonting. Inte ens Ovechkin, alltså, som jag nu lyft fram som den bästa målskytten kanske genom tidigare NHL. Men alltså Laines skott i sig. Alltså, jag skulle vilja säga så här. Laine har faktiskt ett skott som jag aldrig har sett någon ha någonsin. Alltså, jag tycker det är det bästa skottet jag har sett. Men Ovechkin är kanske en bättre målskytt än så länge trots allt. För Ovechkin, alltså till exempel målet som är hans 600 där. Det är ju ett ful mål. Liksom. Han petar in tredje returen typ.
Ja,
och firar som att han har gjort en given final som han alltid gör. Liksom, han, medan Laine tycker jag fortfarande är lite, kanske lite endimensionell i sitt spel än så länge. Utan han är inte så involverad i matchen alla gånger tycker jag. Han kan, utan det handlar mest om att han vill få ett läge och göra en mål. Liksom. Så liksom, sista månaden har han gjort mål på 40% av sina skott. Men som jag var inne på förra veckan också, Ovechkin har skjutit 100 fler skott än Laine den här säsongen. Så de är ganska olika trots allt.
Ja, det men ni hör ju att jag är lite rörig här. Det är inget farligt som har hänt. Det var bara ett lite rörigt med logistiken vart det här i det mail jag fick. Ovechkin tackade också som man ska sina lagkamrater. Framförallt så pekade han ju på Bäckis då, Niklas Bäckström, som har stått för assisten till rätt många av de där 600 målen. Jag vet inte exakt hur många det finns.
Nej, det skulle man säkert kunna räkna ut, men det känns ju som 50%.
Ja, jag vet inte. Något sånt är det i alla fall. Så han beskrev det. Jag har en av världens bästa centrar vid min sida för det mesta. Så att det underlättar, menar han. Det var fint sagt.
Ja, det var fint sagt. Men ja, innan vi lämnar här så är det klart att man...
Så kan du prata lite så går jag och hämtar kaffe.
Nej, men det är klart att något som många vill lyfta fram förstås med Ovechkin som gör att man kanske ändå inte ska lyfta fram honom som liksom bästa målskytt genom tiderna, det är ju när man tittar på hans vad han har vunnit lagmässigt. Han har ju liksom inte vunnit Stanley Cup. Han har inte tagit sig förbi andra rundan i slutspelet på över ett decennium någonsin i sin NHL-karriär. Och då har han ändå, då har Washington ändå testat med två olika GMs och fem olika coacher och olika matchtröjor och tre olika namn på lagarena, men de har fortfarande inte liksom tagit sig längre i slutspelet än till andra rundan som sagt. Det är ju en nackdel för Ovechkin naturligtvis, men som målskytt betraktat så tycker jag ändå att det är han, om man bara räknar individuellt sett så har jag svårt att se att det har funnits någon bättre målskytt än Ovechkin. Alltså.
Ja.
Till och med på slutspelet så kollar man, han har faktiskt gjort fler mål än Crosby, fler mål än Malkin, fler mål än Kessel, fler mål än Kane, fler mål än Taves, men han har inte kommit så långt bara i slutspelet, men han levererar där också egentligen.
Ja, absolut.
Individuellt plan.
Ja. Ja, nu har jag mitt kaffe här och tänkte att du och jag skulle prata om Carolina också.
Jaha, ja. Ja.
Det är en mer dyster historia.
Du, det var tvära kast alltså. Men det här, nu blir det inte alls lika roligt, känner jag. Men det finns ju alla anledningar att prata om dem.
Ja, jag dels såg jag dem här i måndags mot Rangers och jag trodde att det botten var nådd med den matchen för att de kom hit och spelade mot ett håglöst och decimerat juniorlag i New York. Och det är bara att köra över Rangers har det visat sig. Om man bara trycker till lite i början så faller de ju ihop. Det visar ju till exempel Tampa här de sista när de sköt 17 skott på en minut.
Eller precis, det var lite Nashville och Winnipeg-känsla på liksom starten där.
Men de gjorde en otroligt slät figur och var sega, långsamma, taffliga och fick stryk med vad det nu var, 6-3 till slut.
Ja.
Tyvärr var Scott Darling lika dålig som ryktet har sagt att han är.
Ja.
Men det var ju ändå ingenting vad som hände i back-to-back-matchen sen mot Boston hemma i PNC Arena.
Nej.
Då såg det ut som att de hade reagerat på den här usla insatsen på garden då, som kanske också förklaras av att de faktiskt inte har vunnit på Madison Square Garden sedan 2010. De,
det är ju extremt länge.
Ja. De trivs inte i storstan helt enkelt.
De är ändå i samma division, så de har haft några chanser på sig.
Ja, ja verkligen. Och då såg det ut länge som att ja, men det här är ju ett bra sätt att svara på den där matchen. För med 10 minuter kvar i tredje perioden så hade de ledningen med 4-1. Mm. Men lyckas kollapsa så totalt så de i alla fall får stryk med 6-4.
Ja, exakt. Och Pasternak gjorde 3 mål och så vidare. Och det var ju en stark signal från Bostons sida också naturligtvis. Men från Carolina, så det var ju verkligen golvet som brakade ihop. Som fortsatt. Ja. Så det, nu är verkligen botten nådd. Och Bill Peters konstaterar att det har slagit rot en förlorarkultur. Liksom en Buffalo-Edmonton-känsla på det.
Ja, visst är det så. Ja, det är så väldigt besvikelse. För man har tyckt att det... Jag trodde att nu ska de bryta den här slutspelstorkan. Med sina unga begåvningar. Och lite bättre mix. Man fått in Justin Williams och sådana. Men nej, det har ju bara gått åt skogen här på slutet.
Ja, för de har... Alltså, de kan inte...
När det väl gäller så liksom sviker de. Viker ner sig.
Ja, det stämmer. För det, alltså, de kan inte skylla på någonting. Jag menar, New York Islanders har det tufft och New York Rangers har valt att lägga ner. Ja. Och Columbus har visserligen kommit igång nu men haft det svajigt. Och New Jersey har ett tufft schema. Så att Carolina som hade sin superfebruari månad på förhand kändes det som när de skulle spela typ 10 hemmamatcher. Alltså de har haft alla chanser här att klättra i Metropolitan och liksom, alltså verkligen ta den här slutspelsplatsen. Men tvärtom. De spelar sin sämsta hockey den här delen på säsongen igen. Liksom.
Ja.
Och som du säger, du och även jag, men framförallt du var ju liksom toksugen på dem i första säsongen. Du hade väl dem som 2-3 i ditt tips inför.
Ja. Jag chansade ju lite där, men jag tänkte att nu det var sån positiv vibb kring dem.
Ja, liksom, och tittar man på laget så är det ju jättemycket spännande pusselbitar liksom, som borde kunna sitta ihop till ett fungerande bygge. Men nej. Och det är klart att en stor del som de aldrig lyckas lösa, det är ju att det är målvaktssidan naturligtvis. Scott Darling har blivit ett sånt veritabelt fiasko.
Ja, det är svårt att säga något.
Än så länge. Ja.
Men det är också, jag hade lite kontakter med deras enda stora svenska fan, Emil Ullbrand. Mm. Och ja, han är ju bara uppgiven och besviken. Han säger att det är för mycket dödkött i laget. De vill se förändringar och de vill... Jag vill ha en ny coach också. Bill Peters har ju inte fått det här att fungera. Och det är något konstigt med liksom att de skickar ner en sån som Kryger till Charlotte. Det tyder ju inte bara på att han har haft det svårt. Det är något med coachen som inte kan få en sån kvalitetsspelare och åstadkomma bättre.
Ja, jag har ju alltid varit förtjust i Bill Peters och sådär. Och tyckte att han är liksom... Jag menar, jag har ju lyft fram honom.
Han är en Mike Babcock-epigon.
Ja, och samtidigt så får jag lite så här Claude Julien-vibbar i slutet av hans Boston-tid. Och även som det har sett ut i Montreal för han nu. Att liksom, alltså tittar man på underliggande siffror så ser det ganska bra ut. Jag menar, de skapar mycket, de har mycket puck. Jag menar, de har väldigt mycket skott. De för ofta matcherna. Men de har uselt målvaktsspel och de har brutalt dålig utdelning. De ligger alltid liksom botten 5 i NHL när det kommer till att sätta chanserna. Liksom. Mm. När liksom, om det är så en säsong, då kan man ju tycka att, ja visst. Men när det är så år efter år efter år, då känns det som att visst man kan skylla på spelarna, men de har ett bra lag. Då känns det som att det är någonting med Bill Peters coachning som gör att de är inte tillräckligt giftiga liksom.
Nej.
Och
det här med att de liksom inte är som bäst när det verkligen behövs som mest, utan de är bra i november och delar av februari. Det är också hans fel att han inte ser till att de är mobiliserar som mest när det behövs som mest.
Precis, och att de kommer ut så slätstruket som den där Rangers-matchen till exempel. Det ska inte en coach kunna tillåta liksom.
Nej.
Så att...
Men nu låter det som det är förändringar, vind blåser ju där igen. Deras nya ägare som redan när han tog över här för i januari beskrev som synnerligen otålig, som inte bara kommer att sitta och titta på. Han har ju plötsligt petat Ron Francis, klubbikonen, som general manager, och skickat upp honom i snett åt sidan som president of hockey operations. Och där kommer han ju tydligen inte att få någon särskilt aktiv roll, därför att den nya general manager de letar efter nu, han ska rapportera direkt till ägaren.
Ja, det här är ju verkligen en speciell move. Vi vet ju att gör man en sån, den grejen att han blir hockey, president of hockey operations. Det är precis som Dale Tallon i Florida för något år sedan. Att man liksom, ja, man befordras, eller man petas uppåt, om man kan säga så. Liksom han får ju inte mycket att säga till om alls om det egentligen. Och det är ju anmärkningsvärt liksom. Tom Dundon, som han heter, den här nya ägaren, som ju inte har noll NHL-erfarenhet sedan tidigare. Det är ju liksom en lustig kurre som tycker är lite miljardär, som tycker är lite sköj med NHL, liksom. Ta över ett lag, nu ska vi köra liksom. Som kliver in och petar en Hall of Famer liksom. Ronnie Franchise, som Ron Francis kallas. Han har ju liksom, han leder ju, han har varit general manager i klubben i 4 år. Han har varit assisterande tränare, han har varit lagkapten för Carolina Hurricanes, han har varit lagkapten för Hartford Whalers, så räknar man ihop allt det där, så har han mest poäng i hela organisationens historia. Så det är verkligen en superdiss av Tom Dundon efter 2 månader liksom i klubben, peta en Hall of Famer liksom. Men det är som du säger, han vill ju vara med och påverka det här liksom. Och den general manager de plockar in kommer ju liksom inte få fullständigt ansvar och göra sitt jobb, utan där vill Dundon vara med och peka och godkänna och så vidare. Och jag undrar om det är så bra egentligen. Är min spontana känsla. Det
känns... Nej, alltså jag har ju svårt för den där idén med att en ägare ska vara med och liksom peta i den dagliga verksamheten och ha synpunkter på laget och så. Det känns som det de gånger det har hänt inte har varit särskilt lyckat.
Nej, alltså jag tänker till exempel på Terrence Pegula i Buffalo, där som han har ju faktiskt kört dem i botten, för nu känns det ju nästan hopplöst där, trots att de har fått in Eichel och allt möjligt liksom, organisationer, så fortsätter de att se likadant ut år efter år med nya general managers och nya tränare. Men det är liksom, för Pegula kom in där och sa liksom, ja, nu är det inget problem med ekonomin här längre, nu kommer jag in med massor med pengar och jag ska vara med och nu jag kommer vara med och påverka det här, så det här ska, nu ska Buffalo vinna Stanley Cup. Och så börjar man ta in Christian Eero och få Ville Leino på enorma kontrakt, de får köpa ut dem efterhand, och de har inte gått till slutspel sedan hans första säsong i klubben typ 2010. Så att, och Dundon känns lite liknande, som liksom ingen riktig hockeybakgrund och som vill kliva in och styra direkt liksom, som en,
ja, jag kommer att tänka på Dolan här i New York, inte hur han sköter Rangers, men hur han sköter New York Knicks, ja. Och de har ju varit ett laughingstock i decennier här i NBA, och han är ju, lägger sig ständigt i och det blir bara fel och knas.
Ja, exakt. Och
nu vet vi väl inte, nu ska vi inte döma ut Dundon som en Dolan på en gång, men jag känner skepsis, så kan vi säga.
Ja, och vi vet ju till exempel Melnyk i Ottawa. Han vill ju ha väldigt stor liksom insyn i vad Dorion håller på med och vill påverka liksom. Och visst, de gick ju visserligen till konferensfinal förra året, men nu är det ju total kaos i den klubben.
Ja.
Så att, ja.
Fast de sen trade deadline passerades, så har de ju faktiskt gjort det bra, Ottawa. De åker omkring och spöar storlag som Panthers och Lightning.
Totalt obegripligt så åker de liksom ner till Florida. De har ingenting att spela för egentligen. Och det är ju nästan bra att de förlorar, så att de kan närma sig liksom bättre procent i Dahlin-racet, men då spöar de både liksom Rangers och Tampa som har jättemycket att spela, eller Rangers, Panthers och Tampa som har jättemycket att spela för.
Ja, men de vill avsluta snyggt. Alla spel, det finns inte en spelare som vill tanka någonstans. Nej. De vill avsluta, och ingen coach heller för den delen. Det är fansen som vill tanka, inte någon annan. Nej. Så de vill avsluta snyggt och sätta en bra ton inför nästa säsong och så inte den här förlorarkulturen sätter sig.
Nej, det är väl bra egentligen. Mm. Alltså det är så det.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, du sa där med Emil Ullbrand förresten att han ville se förändring, att han borde ha gjort någonting. Och alltså någonting som jag, och det håller jag med om, som det är lite tråkigt med Peters, och kanske det är väl nog egentligen Peters och även Ron Francis kanske, men Ron Francis har verkligen varit med och byggt upp det, för när han tog över för 4 år sedan, då sa ju han att liksom, tidigare hade de haft Jim Rutherford som har varit superframgångsrik i Penguins nu naturligtvis och vunnit 2 Stanley Cup, men Rutherford är ju känt för att vara ganska handlingskraftig liksom.
Ja.
Vill jag vinna, liksom, gå för det hela tiden. Men och liksom, sist, hans sista år, då var jag för mig att de tog in till exempel Alexander Semih på ett stort kontrakt. Och bara, nu kör vi, och så skete sig. Och så lämnade han. Det blev liksom sista året för Rutherford där. Men medan Francis sa bara, nej, nu ska vi bygga från grunden. Nu ska vi liksom, nu ska det bli långsiktigt här. Och det är lite synd för Francis att, visst, nu har det liksom, alltså Carolina har fortfarande inte varit i Stanley i slutspel sedan 2009, så att Francis har inte lyckats lyfta den på det viset, men däremot så har han lyckats på det viset att han har ju faktiskt, han är ju stora anledningen till att de har ett ungt och spännande lag nu. Och som Ullbrand är inne på, de har ett fantastiskt AHL-lag. De, alltså de har gjort, jag tror de har gjort näst flest mål i AHL. Och en spelare som Valentin Tsykov som faktiskt har blivit uppkallad nu, han leder skytteligan i AHL. Och de har liksom spännande på gång även utanför liksom i juniorligor och sådär. Så att de har verkligen byggt upp en fin prospect pool här. Och de har ett ung fin etablerad kärna upp i NHL-laget också. Så att Francis idéer tycker jag har börjat ta form nu. Men sen ska det ju förvaltas på ett bra sätt. Och det har väl Peters inte lyckats med. Så jag har svårt att gnälla egentligen på Francis. Jag tycker nog att det kanske mer faller på Peters.
Ja, men det är väl högst troligt om det här nu skiter sig. Och det, jag tror att deras chanser... Och nå playoff förstördes i de här två matcherna mot Rangers och Boston. Och då är, om nu Dundon och hans nya general manager ska agera som det verkar att de kommer att agera, då ryker väl Peters också.
Ja, exakt. Det är väl känslan.
Ja.
Det känns som att Dundon har inga problem att reformera. Liksom. Det kommer hända grejer i Carolina i sommar. Och han har ju pengar också, det har han, så att han är ju högst villig att spendera till taket. Och har ju sagt att Carolina senaste åren har haft ekonomiska problem. Liksom. Det har varit, de har inte kunnat spendera till taket. Och nu har Dando sagt att jag har inte tagit över laget för att jag ska tjäna pengar. Utan jag har tagit över laget för att vinna. Och jag är absolut beredd att spendera, gå in med dollares här. Liksom.
Ja.
Kan ju vara positivt också. Vi får se.
Ja. Sen har vi då, vi kan väl titta bara där på slutspelet, sträckracet. Och i öst så känns det som sista laget som är kvar i det är Florida. Det känns som de är de enda som nu har chans att komma ikapp New Jersey och Columbus som är på wildcard-platserna. De har 3 poäng upp till Devils och fortfarande några matcher till godo då. Medan Carolina nu har ju 7 poäng.
Oj, ja precis, nej. Och Islanders har ju sumpat här också.
Ja, Islanders. Ja, de har 8 poäng upp och Rangers 9.
Ja, ja det är faktiskt... Alltså jag trodde till exempel inte att New Jersey skulle... Nu gjorde de en bra match som du såg mot Nashville till exempel. Men jag har varit inne på att de har ett tufft schema här med mängder av stenhårda bortamatcher som väntar i närmaste 2 veckor.
Ja, ikväll. Ikväll är de i Vegas, så det sjuka var att de spelade då mot Nashville lördags. Och sen åkte de till Vegas och legade där och väntade i 4 dygn. Det låter inte som någon jättebra idé. Ja,
sett till hur det har gått för den typen av lag tidigare under säsongen så har det inte varit jättebra direkt.
Utan å andra sidan kommer Vegas precis tillbaka från en nästan 2 veckor lång roadtrip. Så att, ja.
Det är en gammal klyscha också att man förlorar första matchen efter roadtrip.
Ja, nej, men jag tror att de kommer att hålla undan. Alltså det är Florida då. Men Florida har lite samma tendenser som Carolina och har haft i många år. Att man, oj, oj, oj. De kommer ångande i mars. Men sen så liksom, när det väl börjar bli dags att döda och ta sig över strecket så har de en förmåga att falla ihop dem också.
Ja, precis. Alltså det var ju till exempel, ja, så har det varit något. Om man backar till exempel när de trädde till sig Jager, då var ju det en... Det var ju en värvning för slutspelet. Liksom, ja. Nu satsar Florida. Kom igen nu. Liksom. Och så slutade det med att de viker ner sig totalt sista matchen och lyckas missa slutspel. Trots att Jager gjorde det bra. Liksom. Ja. Och det var liknande när de tog in Teddy Purcell till exempel och någon till här för något år sedan.
Purcell heter han. Nej, Purcell.
Nej, det där är oklart. Jag tycker från år till år så byter folk riktning. Antingen Purcell eller Purcell.
Ja.
Men... Ja, och så, Columbus kändes ju svaga liksom ett tag och kändes som att deras trend över tid har varit väldigt dålig här nu sedan december egentligen. Men så är plötsligt nu så 5 raka segrar och så har de faktiskt gått förbi New Jersey.
Ja.
Även om det är väldigt tajt där, så att...
Ja, Columbus har varit starka. Men det, jag tror att det är bara Florida kvar. Det är lite tråkigt. Man vill ju ha mer drama in i slutet. Ja. Men då får vi titta till väst istället, för där är fler lag indragna.
Ja.
Verkligen. Just nu är St. Louis, Calgary, Anaheim understrecket. Dallas och Colorado på platserna precis ovanför wildcard. Men det är bara några poäng upp till LA och San Jose i Pacific. Och ytterligare någon poäng till Minnesota då. Det känns som att Nashville, Winnipeg och Vegas är de enda som är klara.
Ja, exakt. Ja, det är otroligt tight race där alltså.
Ja, och det blir ju spännande. För det är lag som befinner sig på olika i olika slags form. Form, ja.
Ja, så precis. Ja, precis. Alltså jag tycker det är skitsvårt att tippa här vilka lag som kommer lösa det här. Nu har ju liksom Calgary fått tillbaka Mike Smith som har håller nollan här visserligen mot Edmonton, men
ja.
Anaheim som vi har räknat med, lite svajigt, inte så imponerad av dem liksom.
Nej, det är de som sackar tycker jag mest. St. Louis hade ju också en brutal svacka där. Mike Yeo gick ut och sågade sitt lag brutalt liksom.
Ja.
Och sa att det här det var en skam, skymf mot klubbmärket, många spelare och så. Men nu har de också kommit tillbaka på slutet, tagit två raka och sett jävligt starka ut och spela St. Louis hockey igen, det vill säga. Väldigt hård och jobbiga som fan att möta.
Intensiva och tunga, ja. Ja. Mot just Anaheim och LA Kings liksom, som också är med i det här racet på bortaplan. 7-2 mot Kings till exempel.
Det känns som de som svajar lite är Kings, Dallas och Anaheim.
Ja, lag som, alltså, Kings hade väl inte så stora förhoppningar på inför säsongen. De har gjort det väldigt bra här, framförallt deras toppspelare som har levererat. Men både Dallas och Anaheim såg ju båda vi två som contenders i princip i våra förhandstips. Alltså jag har ju Anaheim i final, sa jag i september.
Ja, och jag sa inte jag Dallas ju.
Eller vad ja, du sa nog kanske, ja, eller, ja, jag kommer inte ihåg, men du hade ju, Dallas är ju ett av dina
Pittsburgh lag. Pittsburgh Dallas tror jag att jag sa.
Ja, precis. Nej, och Dallas tycker jag inte har sådär jättespännande trend här liksom sista, här i mars.
Nej.
Liksom.
Nej. Colorado tillbaks, de tappade ju också lite av sitt momentum, men har nu varit riktigt bra på slutet igen. Och det hänger mycket på McKinnon, verkar det som.
Som är otroligt bra.
Ja.
Alltså verkligen, vi pratade ju mycket Hart förra veckan och han är ju definitivt där i den kategorin. Alltså 5-1 mot Minnesota till exempel, apropå statements och sådär. Det var stark seger. En match där, även om du uppfattade det var att Landeskog skrek lite till Nate Prosser i Minnesota där.
Nej.
Han skrek... Ja, jag vet inte om jag säger det. Go back to waivers, you fucking plug.
Oj, oj, oj.
Ja, stenhårt.
Ja, hårda bud.
Det var stenhårt alltså. Såg han och skrek när de hade fightats lite. Colorado, ska de gå till slutspel här plötsligt?
Ja, jag tror det. Nu är det väldigt svårt att säga redan nu. För de här, vad de är i förslag just nu, det kan ju förändras snabbt. Liksom. Men jag tycker fortfarande att Anaheim har ett lag som måste fixa det här. Men jag hör mycket surr i bakgrunden om att det är stort missnöje med Carlisle nu. Han är så old school och de får aldrig ledigt och sånt. Liksom. Han bara kör ner, han nöter ner dem. Liksom.
Ja. Men det känns, alltså, med det laget på pappret de har så ska det inte vara några problem. Men de känns inte inspirerade. Liksom.
Nej.
Det är lite problem. De känns inte, de är väl motiverade, men det är ingen gnista kring Dax.
Liksom. Nej. Det är konstigt med så jävla bra lag.
Ja. Nej, så att det kan nog vara Carlisle som vi i grunden kanske inte är så jätteförtjusta i.
Nej, han lyckades ju i fjol, men nej, det ser inte något bra ut.
Nej, precis. Nu börjar han bli trött på annars. För det är ju en krävande snubbe. Alltså apropå St. Louis där som vi ju nämnde att de bara liksom kom igång igen. Men jag tycker att det är lite så här. Alltså, Mike Joe, han är... Jag undrar om han är lite åt det hållet också. Alltså, för att jag tycker det verkligen går i cykler för St. Louis. Och så var det även när han var i Minnesota. Alltså, det känns som att han kräver... Och det är väl bra, liksom, han kräver extremt mycket av sina spelare. Att de ska vara så tunga och intensiva hela tiden. Och han har liksom, han är noga med defensiven och strukturer och sådär. Alltså, det känns som att man orkar inte mentalt under en hel säsong spela under Mike Joe. Så ibland är man skitbra. Liksom. St. Louis ledde ju liksom före både Preds och Jets i central divisionen så sent som i början av det här året. Mm. Och sen sjönk de ihop en sån här jätte Mike Joe-svacka som han hade även i Minnesota. Det känns som att ja, han är också lite åt det hållet. Han är också lite jobbig att spela under. Alltså.
Ja.
Det är ja. I alla fall min slutsats.
Ja. Ja. Ja, hörru du Ekeliv, jag håller på att skriva mig beredd att åka på Garden igen och sen när pingvinerna kommer hit och ska plaska till Rangers. Så ja, vi måste wrappa upp det här nu.
Ja, exakt. Vi kan inte... Ja, men...
Du vill tjata om det goaltender interference och jag tycker att det är... Vad finns det att säga om det annat än att det är ett stort fiasko för NHL att de inte kan implementera regler som går att följa och som folk vet vad som gäller och att de är logiska och förståeliga. Det är ju det är som att kasta pil på en tavla och ingen vet vad som gäller.
Ja, exakt. Det är väl inte så mycket mer så. Jag tror förresten ganska trött på den här diskussionen för det går liksom inte att komma någonstans. Det går ju inte att göra någonting åt det riktigt. För att det är ju en sån... Alltså det känns lite som mina slopestyle-nätter i OS när jag satt här ensam på reaktionen och jobbade. Liksom som en bedömningssport liksom. Där trodde man var jättebra och sa, aha, nej, det gav inga poäng. Liksom. Medan, och samma sak med goaltender interference här. Det här målet som blev så uppmärksammat som Brian Dumoulin gjorde mot Toronto. Som såg ut att vara ett solklart mål. Och sen så döms det bort och så twittrar Jamie Benn, 2 minutes for scoring.
Ja.
Ingen förstår liksom hur det kan dömas bort. Och det finns motsvarande situationer där det blir mål. När till exempel James Neal står och yxhugger på Connor Hellebuck i en match. Men det blir mål. Det är inte goaltender interference. Så att det är ingen som vet vad som gäller. Nej, det är åtminstone GM-möte här som vanligt i Boca Raton.
Det är snart det. Boca Raton.
Ja, men sen sa jag fel nu igen. I år igen. Alltså, det här är nu fjärde året i rad jag säger fel. För det är ju alltid i Boca Raton.
Ja. Ja.
Och jag säger Boca Raton. Ja, igen alltså.
Ja. Du får åka till Boca Raton och leta du. Men de är i Boca Raton.
Usch. Ja, men... Där kommer de i alla fall att prata om de här. Försöka hitta på någon slags lösning för slutspelet. Men jag vet inte hur man ska lösa det här. Alltså, jag tror det bästa förslaget jag har hört. Jag vet att du har varit inne på det. Det är det här med att. Och det är liksom inget som löser någonting heller. Men det är i alla fall att. Alltså ha en slags tidsgräns i alla fall.
Ja, hur länge man får bedöma. Ja.
Man får bedöma. För att står de och tittar och tittar och tittar och tittar. Och man liksom inte vet vad som är rätt eller fel. Alltså, kör bara 2 minuter. Är det inte solklart åt det eller andra hållet, då får det stå fast den bedömningen som man hade på isen. Och så liksom, får det vara nytt. Så det får gå en signal liksom, som säger att nu är tiden ute. Har ni inte ändrat er tills dess, ja, då blir det som det blir.
Ja. Ja. Men du, Ekeliv igen, jag försöker skynda på dig nu. Jag måste avsluta.
Ja. Nej, men då...
Du ville säga något om Andreas Johansson. Han kommer upp och får äntligen debutera med Toronto ikväll.
Ja, jag tycker det är stort. Andreas Jonsson. Nu ska jag dra en liten koppling som... Oj, det här sätter press på stackars Andreas Jonsson. Alltså. Men från och med nu kommer det vara lite min gubba. Så jag kommer försöka hypa upp han till en NHL-stjärna här nu. 2013. Vem blir årets rookie i SHL då? Jo, det blir William Karlsson. 2014. Andreas Jonsson. Ja, hävdar jag att Andreas Jonsson kan vara nästa stora genombrottsman i NHL.
Ja, han har varit årets svensk i AHL, sa du.
Ja, men precis. Han har ju varit fantastiskt bra i Marlies den här säsongen. Det är vissa som liksom snackar om att han kanske är lite MVP. Och vi har snackat så mycket hard trophy i NHL så kanske Andreas Jonsson är en av dem som nämns i AHL. Han har gjort näst flest mål. Det är bara nämnde Sykov där i Carolina som har gjort fler. Carolina Prospect. Han har gjort 26 mål. Han har gjort en poäng per match. Han spelar mot motståndarnas bästa spelare. Han är lite så här, alltså han har den rollen också liksom. Det är inte bara en renodlad offensiv och powerplay specialist vilket han visserligen är också, men han spelar boxplay och sådär. Så att han är liksom komplett i AHL och verkligen formats där efter att ha fått en mardrömstart. Alltså jag vet inte om du minns den. Några av er som lyssnar kanske minns det att när han lämnade Frölunda, jag tror det var 2016 och skulle spela slutspel med Marlies, kom över det på våren. Då blir han dundersänkt det första liksom i sin andra match. Så att han får ju tokhjärnskakning. Och kunde inte lämna sitt hotellrum på en vecka. Och det var liksom första rapporten jag lödde att karriären kanske är fara. Så att sen dess har det varit en liksom liten uppförsbacke för han att komma tillbaks till den liksom stora spelare som man såg i SHL. Han spelade tidigare, alltså när han spelade Frölunda så ett tag så spelade, när han vann årsrookie 2014, då spelade han ju samma lag som Alexander Wennberg till exempel, de är lika gamla. Och då var det faktiskt Jonsson som utmärkte sig mer. Men nu har han liksom verkligen etablerat sig borta i Nordamerika. Vad ser vi i spelstilen där? Och nu får han
vi får se ikväll då, för han ska spela mot Dallas ikväll.
Ja, för nu tror jag att det kan vara ett bra läge för jag menar, Toronto ligger i ingenmansland. De kan inte åka ner och kan inte hota Boston och Tampa i grundserien nu heller, så att de liksom har råd att ge han chansen. Och på sikt så tror jag faktiskt att till exempel i sommar då börjar ju Torontos lönetagsproblematik göra sig på med lite grann. William Nylander ska ha nytt kontrakt, James Van Riemsdyks kontrakt går ut och han kommer inte förlänga med, tror jag. Så jag tror att Andreas Jonsson kommer att bli nye James Van Riemsdyk på nästa säsong åtminstone. Så att, ja, det har jag sagt det. Nu har jag liksom tokhypat honom och jag kommer hålla koll på Andreas Jonsson.
Ja härligt. Ja. Hoppas inte en jinx.
Nej, det är ju risk för det.
Ja. Men, du, ja. Ekeliv, nu får du säga vad du vill. Nu tänker jag sätta punkt.
Ja, nu ska du faktiskt springa till garden.
Ja, jag måste göra ett par saker för det här också. Så får det bli.
Så får det bli. Och så hörs vi nästa vecka. Får vi se.
Ja, då blir det spännande. Det kommer bli en annorlunda podd med all säkerhet.
Det kommer det garanterat bli. Vi avslöjar inte mer än så.
Nej. Ja.
Så att, ha det så bra allihopa.
Yes. Adjö, adjö.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar Arenas blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.